Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Elinor Svensson och med...
Johanna Hurtig-Wagrell.
Johanna Hurtig-Wagrell. Gud, vilken energi jag fick in i det här.
Ja, men jag kände också, jag tyckte, vi satt och pratade innan om så här semester och kompisar. Och så här, och jag bara, jag är väldigt bakis.
Mm.
Och kände så här, jag kan inte bränna all den här konversationsgrejen.
Energin.
Nej, men för jag kände, jag fick energi av det. Liksom, att det var så här kul att sitta och prata. Så bara, nej, men jag kan inte känna så innan. Liksom.
Nej.
För då kommer det bara dala sen.
Spara det till podden.
Ja, men typ att man bara så här, okej, säg välkomna nu för annars kommer vi. Jag hade en sån dag igår på stan med mina syrror som vi har lite då. Det är så himla roligt. Det är ju typ mina bästa kompisar.
Mm.
Men vad heter det? Jag måste bara berätta en grej. Jag vaknade liksom med dåligt samvete över det här.
Uh-huh.
Vi var på Grand Hotel på afternoon tea. Som ju är... supermysigt.
Uh-huh.
Men liksom... Ja, det var ju en väldigt vinig dag. Om du fattar vad jag menar, generellt. Och så bara, åh just det, afternoon tea. Fan vad trevligt, liksom, boka in.
Uh-huh.
Ja, och i alla fall. Så när vi är där så är själva servitören fransman, vilket ju liksom lirar, verkligen, på ett mysigt sätt. Du, alltså verkligen, han var jätteduktig, men det var såhär, erbetbotten, vi är en dustgagång, och bredvid den, vi är relax, och du vet sådär. Men ändå skön, liksom. En skön med citron, och jag tror, heter det Valmufru? Valmu? Så.
Att det går bra. Mysigt.
Ja, det är jättemysigt. Och så går det igenom allt liksom, så här, noga. Liksom. Uh-huh. Och sen men så kommer det sista. Och, ja, det är ju så himla lätt. Men du vet, han bara... Och här är vi en tart på vit choklad och mungo.
Mungo.
Mm. Mungo.
Ja, ja.
Och du vet, vi bara... Jag bara sitter och stirrar och bara, nej, alla tre syrror har nu hört att han sa mongo, mongofrukt.
Mm.
Alltså att man bara, men, och det, man bara, nej, men jag får inte skratten.
Det får inte hända.
Jag får absolut inte. Och så bara, liksom, men det är som att man känner i luften att alla tre sitter och bara...
Men vid sådana tillfällen så kan jag liksom inte hålla mig för leende. Utan jag måste le för att släppa ut lite på ventilen. Så att man bara,
ja,
okej, tack så mycket. Så att man bara,
nej, men jag satt ju vid ett leende, the size of liksom. Men, Men det gick inte. Så har jag bara hört så här, Kicke bara... Och då bara... Och sen nej. Blev det, alltså nej, vi bara bröt fullständigt. Så han gick och serverade, alltså jag har så dåligt samvete. Han gick verkligen och serverade te, men så vi bara, ja. Alltså vet du, skratt som bara är liksom...
Ja, men ni var på för gott humör också för ert eget
ja, bästa. Ja, det är exakt. Och det går, när någon säger, just mongo, det får man ju inte säga.
Nej, och det är ett liksom ljudmässigt väldigt roligt ord också.
Ja, det är det roligaste ordet. Ja. Det är verkligen synd att det betyder någonting så himla fruktansvärt.
Ja,
alltså,
jag vet.
Eller fruktansvärt, men jag menar att det är en slur.
Ja, eller
så. Ja, hade det inte kunnat betyda penna. Det hade ju varit himla trevligt.
Ja, men då hade det inte varit lika kul, Johanna.
Nej, då hade det varit kanske inte.
Men det är som en gång vi var på en restaurang förra sommaren. Mm. Så var det en italiensk servitör och han pratade engelska. Så jag kom in och så bara, hej, ska vi beställa här inne eller ska vi gå och sätta oss ute? Han bara, excuse me. Jag bara, Johan, blablabla, sa det på engelska istället. Och då sa han, I come out. Och då sa jag, you come out. Och så gick jag.
Nej!
Och jag bara, Nej, men vad gjorde jag nu? Vad var detta som kom ur mig nu? Så jag bara sa, you come out. Oj, I'm so sorry, direkt. Bara, förlåt, jag vet inte vad som hände. Det var som att min hjärna bara, nu sjunger vi med lite här i den här låten. Som
riffa
hände. Så,
på här.
Ja. Det är så fruktansvärt, och jag har gjort ännu värre sådana grejer också. När man bara hakar på någonting. Ja, du har ju varit med när jag har gjort.
Ja. Johan är också så.
Mm.
Ni har det verkligen. Ni är väldigt lika varandra på det sättet.
Ja.
Att liksom, om ni hör någon som säger något, så liksom, det bara händer. Men alltså, jag har ju själv varit den som... Alltså, servitriser i Italien garvar ju åt mig ofta. För att jag många gånger, istället för att säga... ja, det var, ja tack, jag tyckte jättemycket om det. Så har jag sagt så här, ja tack, jag älskar dig.
Ja, men eller hur?
Om man ser dem liksom bara... inte, alltså det börjar nästan gråta för att det låter så roligt. Ja. Bara, oj, jag menar...
Okej, sista anekdot. När vi var i Kina så var jag där med min kusin som hade precis lärt sig mandarin. Och han... det är ju jävligt svårt med de här intoneringarna. Det finns 4 olika toner. Och så man måste ha superkoll på vilken ton man säger saker i för att det ska betyda rätt sak.
Vilken ny dimension på språk.
Ja, verkligen. Så... när han skulle säga, ursäkta, det är något problem med mitt glas, för det var, om det var trasigt i kanten eller någonting sånt, så sa han det med lite fel ton. Så han sa till personalen, ursäkta, det är ett problem med mitt liv. Och hela, alltså personalen liksom samlades och skrattade runt honom. Och han blev så jävla irriterad.
Åh, gud, vad kul.
Och jag bara, vad var det som hände? Han bara, nej, ingenting. Så berättade han sen, jag bara, oh my god!
Ursäkta mig, det är ett problem i mitt liv.
Och de visste ju exakt vad han försökte säga, men det var ändå så, nej, vi fattar inte. Ursäkta, jag fattar inte, vadå med ditt liv? Vad är problemet med ditt liv? Jag kan inte hjälpa dig med det. Så jävla trolligt.
Åh, det är för kul.
Men ska vi prata om lite viktigare saker?
Det kan vi väl göra.
Förutom glädje i livet. Jag vill slå ett slag för vår merch. För att ibland...
Just det.
I början var jag lite så här, ja, vi har merch, inga stora grejer. Men nu har jag märkt liksom att när folk tar bilder på att de har köpt merch till vår podd. Och liksom bara har det i sitt liv. Så känner jag mig så... Jag blir liksom hög på livet.
Ja, men alltså... vi har ju inte hunnit få vårt än. För att det har varit rätt mycket rätt högt tryck på grejerna. Ja. Det var ju väldigt kul. Men jag ser jättemycket fram för fort, när folk delar att de har liksom köpt en t-shirt eller en tygväska eller så här, det är så mycket pirr.
Alltså,
eller hur?
Nu känns det som en mycket större grej än när vi lanserade det.
Ja,
jag har typ fattat. Så det finns på podstore.se. Klicka fram till vad blir det för moda, så finns det tygpåsar, muggar, hoodies och t-shirts.
Och ja, i livesändningen som vi gjorde så hade jag på mig ett par jeans från H&M.
Jaha.
Tar jag det i podden, för jag har fått jättemånga frågor.
Fy fan vad random.
Jag vet. Och så har jag inte så här riktigt orkat svara alla. För jag vet, det var bara en sån där, det kom upp en annons på Facebook som jag klickade på och så köpte jag jeansen, så kom de hem och så satt de bra. Jag vet inte, de är från H&M bara. Billiga som fan. Men det är så roligt bara, för jag vet precis den här när man ser ett par jeans som har rätt färg och form, att man är så här, vart, ge mig,
ja.
Det verkar som att de har gjort det tricket på minst 10 pers.
Ja, verkligen. Alltså, när det är vår så får man ju tyvärr ett väldigt sug att förnya hela sin garderob.
Mm.
Och jag kan inte göra
det igår också på typ fyllan. Det är också det att jag vaknade med så här, hur ser det ut på kontot? Vi behöver inte kolla det exakt nu, utan vi kan låta det.
Gud, jag har blivit en så god konsument under den här ja. Krisen. Jag räddar ekonomin single-handedly.
Ja, men det är så jag tänker också. Varsågod BNP!
Alltså det är som det positiva energi, att skickar man ut pengar, då kommer det till en också. Det kommer tillbaka till en.
Det är inte secret, det är så.
Typ va?
Fast jag tror det, jag hoppas det, och jag tänker tänka att det är så det funkar.
Mm.
Ska vi dra igång?
Ja, vi måste nog det. Hur jag trevligt det än är det här. Vi kör!
Vad blir det för mod? Jag har ju fått researchhjälp, va?
Ja.
Så jävla, jag var så himla, jag har bara så googlat runt på vad ska jag göra. Så fick jag från Maria Pettersson, episk researcher.
Mm.
Som bara, den här har jag gjort, jag vet inte, jag har bara fastnat för den. Och hon skriver, det är ju förvisso en historia man hört förr. Men jag har verkligen fastnat för just den här. Och man bara, nej men jag har inte hört den förr. Ja, alltså, och den var verkligen så här, så lyssnade jag på en podcast som heter Dark Poutine. Det är säkert många som känner till den. Alltså, om Canadian crime. Den är väldigt bra.
Poutine. Nej,
tips på Dark Poutine.
Det är inte som det franska ordet putain.
Nej, utan poutine. Alltså det är ett franskt ord, men det betyder pommes frites med brun sås, tror jag.
Ja. Nice.
Och sen började jag kolla lite på YouTube, men så bara, det är varning, det handlar om ett barn. Och då klarade jag inte riktigt av att kolla på det. Men i alla fall, så det är ett Kanada-fall.
Hej!
Det gillar vi, va?
Ja, visst.
Sjuka jävel.
Men då kommer det vara gruesome också, eller?
Ja. Det är det faktiskt. Det är gruesome. Men det är också igen den här kula grejen med, som jag har fastnat för lite på sistone.
Mm-hmm.
Som är liksom spännande polisutredningsbiten.
Alltså, det är ju det. Det är mina favoritfall.
Mycket, alltså. Vad sa du?
Det är mina favoritfall. Som har en utredning som är interesting. Svårt att hitta dem. Alltså man kan inte riktigt googla murders cases with an interesting police investigation thing.
Verkligen, utan det är mer man ramlar över dem. Och så blir man lite... Och det var verkligen... Alltså, när hon skickade den här och det bara kändes så himla så här, men ja, det här vill jag verkligen göra.
Mm.
Så nu kör vi i alla fall. Vi befinner oss i Calgary, i Alberta, i Kanada. Jag vet inte varför jag gillar Alberta. Alltså jag skulle aldrig våga åka dit, för det känns som att alla blir mördade. Men Alberta, det ger mig en känsla av bad.
Ja.
Det är den 29 juni 2014. Och en kvinna som heter Jennifer O'Brien är på besök hemma hos sina föräldrar. Hennes föräldrar heter Alvin Lickness och Kathy Lickness. De är 66 och 53 år gamla. Så ganska unga föräldrar. De har precis sålt sitt hus och har samma
dag... Så har du ganska unga föräldrar?
Ja, eller morföräldrar då.
Jaha, ja okej. Okay. jag hängde inte med.
Ja, Jennifer är vuxen kvinna med barn.
Ja, nu förstår
jag. Alvin och Kathy har precis sålt sitt hus i alla fall. Och samma dag som man haft en så kallad estate sale. Alltså de bor kvar i huset, men det är sålt. Och då har man haft en estate sale som går ut på att man blir av med sina möbler. Så man har öppet hus och så får folk omkring och försöka alltså, köpa det som finns typ.
Gud vad jag inte hade klarat det.
Nej, inte jag heller.
Jag vill ha den möbeln. Man bara, ja, fast den är min, så.
Men det här måste, jag har tänkt på det. Alltså, om man kan ha det lite i sig med vad som händer sen. Alltså, de måste ändå gå igenom någonting ganska stort just nu i sitt liv. Och ganska mycket... Ja, det måste just vara den här känslan av uppbrott som de går kring med kroppen, liksom.
Mm.
Eller hur? Så, okej, men det känns ändå lite, vet. Kanske lite ledsamt.
Ja, hoppas.
För de har då bestämt sig för att de inte vill bo kvar i Alberta för det är så hårda vintrar där. Så de har köpt ett lite mindre hus i Edmonton och kommer istället att bo i Mexiko för de har en lägenhet där. Så de kommer bo större delen av tiden i Mexiko och sen ibland då i Edmonton. Så Jennifer, deras dotter, har varit där under dagen och hjälpt till med den här estate salen och tagit med sig sina två barn. 5-åriga Nathan och 1-åriga Max. Och på förmiddagen så har Nathan fått frågan om han ville gå till zoo Fan, jag tror att han hade några kusiner som skulle dit. Eller om han ville hälsa på sina föräldrar, och då, eller morföräldrar. Och då valde han, nej men jag vill träffa mormor och morfar, för de ska flytta snart. Så när den här försäljningen är över så beställer de kinamat och myser i soffan till en film. Och då frågar Nathan om de inte kan sova över. Och då säger Jennifer att det kan de absolut göra. Men runt 22.45 i alla fall så märker Jennifer att Max och hennes ettåring har lite svårt att somna när de inte är hemma. Och han är ganska så här, ja men låter mycket och sådär. Så hon är så här, men jag åker hem med honom. Och så kan Nathan få sova med mormor. Så Nathan sover kvar tillsammans i en säng med mormor Kathy. Och morgonen efter, den 30 juni, så ringer Jennifer för att höra hur natten har gått och för att säga att så här, men jag kommer snart. Liksom. Men hon får inget svar. Hon är så här, ja, nej, men de kanske är ute i trädgården eller någonting. Så hon kör tillbaka till huset och ja, det är hennes gamla barndomshem då, som de har sålt nu. Mm. Och när Max är i famnen, går upp till huset, när han kommer fram så är dörren olåst. Så hon går in. Och det här är så jävla äckligt. Hon känner direkt att något är fel, för det stinker blod.
Åh fy fan, vad sjukt.
Det är så, jag tycker det är så jävla sjukt när man hör att det luktar mycket blod. Alltså det måste ändå vara... Jag får lite kvällningar när jag tänker på det ens.
Ja, man fattar vad mycket det måste vara för att lukta mycket.
Ja. Mm.
Oh.
Och det är så här, när jag tar över alla sinnen på det sättet. Liksom.
Mm.
Och i trappan så ser hon blodfläckar i alla fall. Och hon springer direkt upp till sovrummen. Och först går hon då in i mormor och morfars sovrum. Och där har bara Alvin sovit. Och där är mycket blod i sängen och på väggarna. Då går hon in i sovrummet, alltså gästsovrummet där Cassie har sovit då med Nathan. Och där är det också mycket blod. Och det syns tydligt hur någon har släpat något ur sovrummen. Det är liksom drag marks i hallen.
Mm.
Och i köket ser det ut som någon försökt moppa upp blodet lite så slarvigt. Vilket bara liksom gör att blodet är helt utsmetat överallt. Hon hittar ingen kvar i huset. Så hon ringer till sin man helt panikslag. De skriker typ så här, he's taken them eller något sånt där. Och bara har panik. Sen ringer hon polisen.
Alltså svårt då att liksom... Hur huset är täckt med blod, då kan man inte riktigt svara. Det är säkert ingen fara.
Nej.
Då är det liksom bara...
Det är panik.
Ja.
Ja. Så hon ringer i alla fall polisen då. De ber henne gå ut ur huset och vänta i sin bil.
Påminn mig nu, var det alltså morföräldrarna och hennes barn?
Hennes femåring.
Ja,
som var så botten. Hennes föräldrar, Alvin och Kathy, och hennes son Nathan, som är fem. Ja, men då ber hon att vänta vid sin bil för att så här, hon inte ska kontaminera någonting, för att hon inte ska riskera att den här förövaren är kvar i huset, och också för att man ska kunna eliminera henne sen då. Mm. Så polisen dyker upp väldigt fort, de söker igenom hela huset, och polisen tänker först att Nathan kanske bara har blivit rädd och gömmer sig någonstans i huset liksom. Vi kan ju ha tur att han ändå liksom bara har sprungit undan. Men de hittar ingen person. Så polisen fruktar det värsta, men de säger ingenting om det till Jennifer, utan man liksom fortsätter jobba med att vi kan hitta de här vid liv liksom. Och sen drar man igång en sån jävla utredning. Så det går ut en sån Amber Alert genast, och det blir en massiv sökinsats för att hitta då Alvin, Kathy och Nathan.
Förlåt, jag måste avbryta. Kolla polisen här.
Oh, nej, men lilla gumma.
Hon lär sig så hemma, lilla gull.
Oh, ja, du kan få podda, men då måste du klappa mig samtidigt.
Ja, oh, det går bra, tack. Okej, okay. Då kan vi gå vidare.
Just det, ja, alla de här 200 personerna som varit på estate salen intervjuas. Alla som har varit där, det är ändå 200 pers, intervjuas och lämnar fingeravtryck. Och grejen är att polisen frågar också familjemedlemmarna väldigt fort, så vi... Har ni några liksom ovänner eller liksom fiender? Så.
Mm.
Och då fick man ihop en lista på 6 stycken möjliga. Som de tyckte var så. Men de gillar inte Kathy och Alvin.
Okay.
Det var en, men det var 5 stycken som inte gillade dem. Och sen var det en som var en alltså, lokal pedofil typ. Som man tänkte var ute efter Nathan. Och att morföräldrarna var collaterals. Liksom. Sen var det en man som några år tidigare skjutit en av Alvins döttrar. Alltså en annan dotter.
What?
Ja, låter hårt.
Ihjäl?
Nej, jag tror inte det. Mm. Jag har inte fattat, jag hittade ingen artikel om det. En före detta inneboende. Jag läste det, jag bara, men gud, man blir alltid ovän med inneboende. Man ska inte ha inneboende.
Nej,
sämsta relationen att ha med andra människor, det är att bo ihop.
Min lista på fiender, alla som jag har bott med.
Ja, verkligen. Och sen två män som var missnöjda, som har varit anställda då på Alvins företag.
Mm.
Och sen så en man som heter Douglas Garland.
Okay.
Och grejen med Douglas, jag kan berätta lite mer om Douglas, men han är alltså ingift släkt, kan man säga.
Okay.
Och man lyckas liksom utesluta alla på den här listan utom Douglas.
Hmm.
Under 2007 då så var Alvin morfan involverad i oljeindustrin och ville då utveckla en så här pump som skulle kunna separera olja från vatten, och då anställde han den här Douglas för att hjälpa honom med det. Och de fick ihop en pump som funkade, och Alvin fick patent på den, men den blev liksom aldrig väldigt, särskilt framgångsrik, och de la ner det där. Men den här Douglas kände sig helt så här lurad, för att han tyckte att han skulle stå med på det här patentet, och hade också tänkt att han skulle få massa pengar, trots att det var ganska tydligt från början att han bara var inhyrd arbetskraft liksom.
Ja.
Så tyckte han att det var skitdåligt, och han bar med sig den ilskan framåt, hela, alltså han släppte aldrig det. Och hans syster Patty då är gift med Alvin och Kattys son.
Okay.
Så han var liksom distantly related. Och hon berättar att Douglas ofta beklagade sig över sviken han blivit av den här Alvin, och att han liksom, det här kommer han få ångra en vacker dag och sånt där. Obehagligt.
Det känns som en sån konflikt som aldrig kommer att lösa sig. Det är inte som någon skulle kunna förklara för honom att jaha, men du var liksom inte, det var aldrig sagt att du skulle vara med på den patenten. Och nej, som att han bara säger jaha, ja men då så. Utan det där bara kommer att pågå.
Ja, och så här, det spelar ingen roll att du har inte förlorat några pengar, det finns liksom inget värde i det. Han har känt sig överkörd, och då är det kört liksom. Hon beskriver sin bror som en ensam varg, och att han inte har så mycket vänner eller romantiska relationer i princip överhuvudtaget. Han var väldigt speciell. På mitten av 80-talet så kom han in på läkarlinjen på University of Alberta, men han blev tvungen att avbryta efter bara ett par månader för att han fick något mentalt nervsammanbrott. Det var ju inte superkonstigt. Jag tänker att alla som pluggar till läkare kan balla ur lite, men
ja,
han hoppade av då i alla fall. Han har arresterats 2 gånger för olaga vapeninnehav och 1 gång för misshandel, men de utredningarna lades ner.
Okay.
1992 då, när han var 33 år gammal, så blev han arresterad för tillverkning av metamfetamin på sina föräldrars gård.
Hoppla.
Det är en sån oscharmig grej. Så blev han i alla fall fri mot borgen, väntar på rättegång, och då flyr han till British Columbia och stannar där i 7 år och tar en ny identitet. Så han snor en identitet som heter Matthew Kemper Hartley, som var någon så här tonåring som dött en bilkrasch 1980. Jag fattar inte hur man kan sno en identitet på det sättet. Men han kommer liksom undan med det länge. Han lyckas till och med få socialbidrag under namnet Matthew Kemper Hartley.
Jävlar.
Men 2000 då så hittar polisen honom, och han döms till 3 års fängelse för droghandel och identitetsstöld. Och under tiden han sitter fängslad så skriver en psykolog en rapport om att han lider av psykisk ohälsa, men att det inte finns någon risk för aggressivitet i framtiden. Så han blev villkorligt frigiven efter 6 månader.
Ganska kort straff, eller?
Ja, det får man säga.
Huh.
Väldigt kort.
Bara 3 år tyckte jag var för kort. Och sen så bara, efter ett halvår. Vad ska du göra?
Släppte bara.
Ja, släppte då.
Ja.
Det var inte långsint.
Nej, men det är verkligen lite speciellt.
Mm.
Polisen i alla fall har ju kvar då Douglas, men på liksom, det är han som är deras toppsuspekt. När man gör forensisk undersökning av hemmet så hittar man liksom inget DNA som tillhör någon annan än Alvin, Kathy och Nathan. Men man hittar en tand som man tror tillhör Alvin. Inte kul. Man hittar också blod på 20 kilos hantlar som man i garaget. Och allt det här blodet då tillhör Alvin, Kathy och Nathan. Man testar skitmycket från hemmet liksom, för att försöka hitta spår av en eventuell gärningsman. Och en anställd på det kriminaltekniska labbet berättade att deras dörr aldrig stängdes, utan den stod öppen i flera dagar så folk kunde komma, alltså det skulle gå fort med proverna. Liksom.
Mm.
Så man var verkligen snabba med det.
Mm.
Men man hittade inte blod, inte hår eller fingeravtryck från någon främmande i huset. Gud, det man hittar det är att låset på ytterdörren det har borrats upp med två hål.
Okay.
Så man ser att någon liksom har tagit sig in på det sättet. Och Nathan, man var ju också rädd att någon var ute efter just Nathan och att hans föräldrar bara var liksom collateral liksom damage på vägen. Han var jättesöt, alltså det brukar man ju säga om mord ofta, och för att säga, men han var verkligen det. Och det gjorde väl att man blev mer orolig. Jag vet inte om det är rimligt att tänka så. Men det har låtit lite så på det jag läst, att man var mer orolig för att han var söt. Hans föräldrar har också beskrivit honom som väldigt så här, alltså att han var familjens sociala... alltså att han typ så här tog kontakt med så här barn och sånt, och sen blev föräldrarna kompisar med deras föräldrar och så här. Så han liksom såg till att de hade ett socialt liv och så här.
Vad sjukt att ha ett barn som är ett socialt geni.
Jag vet, så jag hade... och fem liksom.
Ja, jag hade varit så, hallå, hur hände detta?
Ja, verkligen. Han älskade superhjältar som Stålmannen och Captain America och sånt.
Mm.
Så det här försvinnandet blev extremt uppmärksammat i hela landet, och den 2 juli så gick Jennifer och hennes man Rod O'Brien ut i media och vädjade till kidnapparen. Och alltså i Dark Poutine, de bara så här, men jag har hittat ett ljudklipp som jag tänkte spela upp, men det är för starkt. Jag tycker det är deras känslor. Jag tycker inte vi ska hålla på och spela upp det, för det är inte vår grej liksom. Ja, jag tyckte det var så himla. Jag bara, gud vad de har samma inställning som jag. Det är helt okej att prata om, men låt familjens sorg vara i fred. Liksom.
Ja, verkligen. Ja, det är liksom inte det man tycker är intressant.
Nej.
Med true crime. Hur folk Nej. Har lidit. Det är bara Nej.
Så. Och så man inte där och gröta, så blir det är då det blir sådär med sluta håll på. Liksom.
Eller hur? Man vill inte tänka bort att det har hänt, men man vill liksom inte lägga sig i det.
Nej. Men den är deras, liksom, 100%. Just. Men han säger i alla fall att på den här presskonferensen då, så står mamman och pappan och pratar värde till kidnapparen, och det är fruktansvärt. Så här. Med där så är Patty också, alltså hon som är gift med Jennifers bror. Mm. Och hon står bara och stirrar rakt ner i golvet. Och han tycker det verkar som att hon har lite panik. Douglas är också med. Och står och tittar åt ett annat håll och ser bara arg ut.
Okej.
Okay. Så det är lite speciellt ändå.
Ja.
Företaget i alla fall som Rod arbetar på, pappan till Nathan, säger att om kidnapparen vill ha en lösensumma så betalar de det direkt. Liksom.
Mm.
De skiter i. Polisen får in omkring 1300 tips från allmänheten. De samlar in jättemycket så här... Man vill ju så kartlägga så, okay, men vilka har varit i det här området den här natten. Så det som var bra var att man hade väldigt mycket sån CCTV-footage liksom, från det området.
Mm.
Bland annat deras granne hade liksom 6 säkerhetskameror installerade.
Mm. Mm.
Så då hittade man en bil som åkte i området som inte var känd den natten. Det var en grön F-150 Ford pickup. Modellen kom från sent 80-tal eller tidigt 90-tal och var i bra skick. Det lyckas man se på det här. Den här bilen har sett köra omkring området under natten och utanför Licknes hem tidigt på morgonen den 30 juni. Och sen har man sett att den här bilen har kört norrut mot en stad som heter Airdrie. Och då har den här bilen haft ett stort vitt objekt på flaket. Och då tror man att det är Kathy, Alvin och Nathan som ligger under som liksom den här vita presenningen. Så 4 juli går polisen ut att man letar efter den bilen, för man tycker det är liksom, den stämmer in på alla tidsaspekter och den har någonting i bilen när den åker därifrån som den inte hade innan.
Mm.
Och då hör Patty av sig och säger, min bror har en sån bil.
Nej.
Mm.
Nej.
Ja. Och då ser man också då, som sagt, att hon är då gift med en man som heter Alan Lycknes. Och att Alvin och Kathy var hennes svärföräldrar. Mm. Så hon vågade inte åka själv. Utan hon skickade iväg sin son till sina föräldrars gård. Där hennes bror bor då. För att ta bilder av den här bilen. Så han åker dit och tar bilder. Som de sen skickar lite tur. Ja, det är lite olika personer. Men till slut till polisen. Och dagen efter då. Tas Douglas Garland, 57 år gammal, in på förhör.
Fan vad kingigt av henne. Och bara, du, min bror har en sån bil.
Alltså hon måste ju haft panik. Alltså tänk också vara ingift och bara fuck, fuck, I brought this into the family.
Mm.
Ja, gud. Så, man gör en husrannsakan på Douglas gård. Grejen är att man kan göra det direkt för att i Kanada så är det så att om polisen tänker så här, men vi tror att vi kan hitta dem vid liv, det här är en räddningsinsats, då just behöver man inte ha search warrant.
Nej.
Man får inte göra så ingående grejer, men man får kolla liksom.
Mm.
Det var en väldigt stor gård på ungefär 16 hektar.
Ja.
Och på gården finns ett hus med 3 sovrum och ungefär 6 stycken uthus som så här, du vet, växthus, skjul och sen var det omgivet av väldigt stora gröna gräsmattor. Så i alla fall, man hittar ingen på gården och man får bara leta då där man tror att man kan hitta de här försvunna människorna.
Mm.
Men man hittar i alla fall, den första gången man är där, en väska som innehåller handklovar, en stor kniv och en batong.
Okej.
Okay. Och man kallar det för The Douglas Capture Kit.
Douglas vad?
Capture Kit.
Huh.
Tillfångatagningskit.
Ja.
Detective Dave Sweet säger till CBC, eller till TV då, senare att så här, då när vi hittade det, då förstod jag att vi kommer inte hitta någon här som är vid liv. Så man kan formellt häkta Douglas Garland nu, men man får ta honom för ett annat brott. För man är liksom, vi måste ta fast honom. Han får inte liksom vara kvar här eller någonting, men vi kan inte häkta honom för det här. Så då tar man honom för den här identitetsstölden sen innan.
Okay.
Och tydligen var det för att man hittat dokument i Matthew Kemper Hartley, alltså hans alias då.
Mm.
Man hittat dokument i Matthew Kemper Hartleys namn i huset.
Okay.
Så då kan man vara såhär, men du kanske gör det här nu och det tror vi nu, så nu häktar vi dig för det.
Ja.
Så en himla sneaky grej, men jag tycker att det är härligt.
Ja, men man blir ju så jävla glad när de säger, okej, vi kan inte gripa honom för det än, eller häkta honom för det. Och så att de hittar ett annat sätt så att de ändå gör det rätt.
Mm.
För det är ju det man har fattat med allt. Man har lärt sig att gör ni inte det rätt, då kommer det fuckas upp och då kommer han gå fri.
Yes, verkligen.
Ja.
När han häktas då så ser man att han har ett skärsår på ena tummen, han har skrubbsår i ansiktet och han har blåmärken på knäna.
Mm.
Vilket han är såhär, nej men jag har bara jobbat på gården, så det är ingenting. Mm. Man fortsätter utredningen i alla fall väldigt intensivt då. Nästan 300 poliser var involverade i det här sökandet. Både RCMP, Canada Border Service Agencies, the Canadian Air Transport Security Authority, US Department of Homeland Security och the Mexican Government Officials. Alltså, det är verkligen också tre olika länder. Mm. Polisen söker igenom Alvin och Kathys lägenhet i Mexiko också, och soptippar och fält runt om i hela Calgary och hus i närheten av Garlands gård och flera sjöar. Och man får till slut då en fullmakt utan restriktioner att söka på Douglas Garlands gård.
Mm.
På gården hittar man då en tunna som det nyligen har eldats i. Det är fortfarande glöd i den liksom. I huset hittar man också gummihandskar och sådana här Tyvek-suits. Jag tror inte, jag vet inte om det finns något svenskt ord för det. Det kanske heter Tyvek-overaller. Jag vet inte, men det är såna här stora vita overaller som man har, du vet, när, som kriminalteamen har när de går in på en brottsplats.
Okay.
Du vet, sådana hela vita liksom rymddräkter för att man inte ska contaminate.
Just det.
Så det är lite så här, en privatperson behöver verkligen inte ha en sån. Om man inte vill lämna inga spår i ett hus, till exempel.
Ja. Hur fan fick han tag i den?
Jag vet faktiskt inte det. Men alltså, det känns inte lite som att så här, allt kan man köpa på nätet, typ av
jo,
grej.
Jo, i och för sig. Man bara, oh, på Wish har de billiga sådana.
Three Tyvek suits, 5550. Typ så, ja. Mm. Man hittar också...
Det håller sig jättebra, men det funkar för en dag.
Mm. Man hittar också grejer som egentligen inte är så, vad ska man säga, relaterade. Prosit.
Tackar.
Men jag vet inte. Lite kul. Man hittar 83 par kvinnoskor, 2 blonda peruker, 1 kvinnlig bröstprotes, 1 tvångströja, ungefär 50 blöjor för vuxenanvändning. Som stulits från ett sjukhus i närheten. Alltså vet du vad, gör vad fan du vill, men det är så jävla lökigt att sno vuxenblöjor från ett sjukhus.
Eller? Ja, ja men verkligen.
Det känns så himla, då blir det så patetiskt.
Gud ja.
Ja, man hittar
det
också.
Det känns också så, om du behöver vuxenblöjor, då är det inte, då går man inte att sno det på ett sjukhus, utan det känns mer som att man snor för att man känner för att sno då liksom.
Ja, men det känns ju som att det bara är så här, du vet, ja, jag har en sexuell fetisch. Man bara, absolut, ha det. Men du kanske inte behöver snora från ett sjukhus.
Nej.
Det är så töntigt gjort. Hur som helst, i husets källare också så hittar man delar av en pistol. Man hittar, och, alltså, i, jag vet inte, idag på tiden så sa de också så här, det har med saker att göra för att det känns som att han kan leva ett dubbelliv som ingen känner till. Jag vet inte, hur många är jätteöppna med sina böjelser? Jag vet inte, du säger så mycket på det. I alla fall, i källaren så hittar de delar av en pistol, man hittar en ljuddämpare, man hittar ammunition och en uppbränd nyckelknippa som liknar Alvin och Kathys Toyota nyckelknippa. Man hittar också verktyg för att dyrka upp lås och lite så nygjorda nycklar. I ett skåp hittar man en halvfull flaska med kloroform, en flaska med insulin, en flaska med RNAC, som, eller RNAS tror jag man ska säga. Skitsamma, det är ett medel som hjälper till att bryta ner DNA.
Okay.
Igen en sån grej som är så här, du är inte mikrobiolog tror jag, så det är, var väl inget du behövde ha va? Man hittar också en flaska med blodkoagulerande medel. På golvet i källaren står 2 tomma dunkar som innehåller ett flytande kväve. Och i en låda hittades jättemånga handklovar, varav ett par i mindre storlek, typ som att de var gjorda för ett barn.
Men, åh, vad hemskt.
Man hittar också 2 piskor.
Men när ska man behöva handklovar för barn? Varför
nej, aldrig. Det jag vet, gud. Igen, wish, lägg av bara.
Hello, nu får ni nu har det gått för långt.
Nu räcker det. Men de hittar ändå ganska mycket som är jävligt obehagligt. Samtidigt så släpps då Douglas den 11 juli mot en borgen på $750. Det är inte jättemycket pengar.
Nej.
Fast jag skrev så här, det är mycket pengar i Kanada. han får också order då om att inte åka tillbaka till sina föräldrars gård. För där är sökinsatsen igång. Utan att du får sova på motell eller någonting. Du får absolut inte åka hem. Men natten mellan 13 och 14 juli åker han ändå tillbaka till gården. Och försöker smita in. Polisen bevakar honom, men det vet ju inte han.
Nej.
Det sjuka är att det är en polishelikopter som cirkulerar över gården som ser att han är där. Och man bara, en helikopter, är du döv?
Ja.
Hur kan man missa en jävla polishelikopter?
Och hur kan man tro att han inte är under bevakning också?
Det är så jävla dumt. Så de liksom tar honom när han försöker krypa igenom ett buskage för att ta sig in.
Värdigt.
Ja, men så jävla.
Och så bara, att man då säger så, aha, men jag visste inte att jag inte fick. Bara, nej, du bara brukar ta den här vägen genom busken. Det är min lilla väg, bara jag har gjort en liten egen väg här.
Men vadå, jag är inte ens hemma, jag är bara i busken.
Jag har inte varit i min egen buske, eller?
Jag tänkte sova här.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Senare den dagen i alla fall så hölls en presskonferens och polischefen Rick Hansen, han låter lite het.
Jag tänkte precis säga mums. Ja. Sjukt.
Polischef Rick Hansen, okej. Okay. Det är ett nästan taget namn. Han
Rick Hansen.
Ja, precis. Han informerade om att Douglas Garland häktades för 2 fall av first degree murder och 1 fall av second degree murder och att man nu var ganska säkra på att Alvin, Kathy och Nathan var döda fast man inte hittat deras kroppar. Så man drar tillbaka den där Amber Alerten som varit ute.
Just det, för den är
tydligen bara... Tydligen så är den längsta i hela Kanadas historia.
Oj då, alltså längst pågående.
Mm.
Shit. Och hur länge var det då? Sa du det precis?
Ja, nej, jag sa inte det. Vänta, jag kan kolla. Jo, alltså det måste vara typ en månad, va?
Mm.
Det låter ju inte så långt, men det måste ju kännas jävligt långt. Ja. Och han säger också bara, han säger då i den här presskonferensen, även fast dagarna gick hade man ändå ett hopp om att finna dem vid liv. Tyvärr har vi nu med dessa häckningsåder tagit bort detta hopp från familjen. De är förtvivlade. Mm. Nej, det måste vara fruktansvärt.
Det är så sjukt.
En kille som heter Ian Oxton som ledde den forensiska utredningen berättar att det tog dem över 550 timmar under 10 månaders tid att försöka sila och filtrera över 500 liter aska från den här eldningstunnan.
Just det.
Och till slut hittade de benfragment, en barntand och resten av ett par glasögon.
Nej.
En knapp och en bit av en kedja. Så i huset i alla fall så hittar man... Man bara, men hallå, om du ska köpa en jävla Tyvek-suit och DNA-nedbrytande medel och ändå lyckas lämna benfragment, en jävla idioten.
Ja.
Ändå bra i och för sig. I alla fall, i huset så hittar man en skokartong som hade blodiga skoavtryck som matchade skoavtryck från paret Liknes hem. Det hittas också massa knivar. 2 köttkrokar.
Men, åh, fy fan.
Ja, och en stor bågfil. Och på en av köttkrokarna så hittar man Cathys DNA. Och DNA från Alvin och från Nathan hittar man på bågfilen.
Nej.
Ja, delar av bränt människokött hittas runt eldningstunnan.
Mm.
Det är en likhund som heter Sally som hittar det.
Åh, Sally.
Mm. Ett par gummistövlar med DNA från alla 3 offer tas också i förvar. Sen alltså, hittar man,
man tänker ju lite, han verkar ju haft ganska lång tid på sig att fixa det här. Att han liksom, som du sa, det är, visst det är bra att han är en dumskalle.
Mm.
Men hur jävla, han tror att han är så smart. Det är nog det som är så störigt. Att han bara, ja men jag håller ut DNA-nedbrottande medel här. Så det är lugnt som kommer aldrig ta mig. Men bara, du är så dum. Du är så dum i huvudet.
Ja, jag menar, vi är glada att det blev så, men alltså, vi kan ändå ta oss rätten och kalla hela grejen för ganska halvskärtad i slutändan.
Mm, visst.
Jävla, ja. Sen hittar man böcker som Be Your Own Undertaker, How to Dispose of a Dead Body.
Va? Och finns den boken?
Sen hittar man boken How to Kill Without Joy, The Complete How to Kill Book.
Ursäkta, Without Joy? Ja, lär dig ta bort den stora glädjen i att döda.
The Complete How to Kill Book. Men sluta. Och sen hittar han också The Death Dealer's Manual. Okej. Jättebra. Man hittar också en hårddisk. Den låg gömd i källaren och den gav en del ledtrådar till hur Douglas funkade i huvudet.
Okej. Okay.
Så man gick igenom i alla fall hela den. Och då hittar man obduktionsinstruktioner.
Mm.
Bilder på vuxna män och kvinnor i blöjor. Oftast fängslade.
Okej.
Okay. Ja, det var väl... han hade lite både och grejer där. Både mordet och sin egna... Jag undrar om inte liksom... Du vet, om man nu gillar vuxenblöjor, inga problem, utom när det är han.
Eller
vad jag menar. Inte man, du. Nej, alltså, inte du. Du hade inte rätt till det.
Verkligen, gör vad ni vill. Men han kan ju
inte
bara...
Inte du.
Sluta. Vi har tagit bort din frihet till ja. Att ha din sexualitet nu.
Verkligen.
Tyvärr,
vi kommer se ner på den. Man hittar bilder på Kathy Lickness. Man hittar dokument rörande Alvin Lickness företag och patent. Då inkluderade patentet på oljepumpen. Mm. Man hittade också en mapp som hette Gore. Som innehöll 87 bilder på döda och styckade människor.
Okej. Okay.
Och så hittar man då sökhistorik.
Mm. Sparad på en hårddisk.
Ja, så jag vet inte, han måste väl använt, jag vet inte, det kanske lagrades där. Eller så var det hans dator. Jag minns inte riktigt, men det här är i alla fall historiken man hittar. Mm. Man hittar då detaljer kring paret Lickness estate sale, såklart. Men också personlig information om dem. Sen har han gjort sökningar på amputationer och obduktioner. Most painful torture.
Nej.
Jo, jag vet. Human dissection, bone grinder, blood removal solution, force needed for unconsciousness, what time of day is best to commit a sneak attack, how do you cause the most pain to someone before death?
Alltså, äckliga människa.
Hur jävla arg kan du bli på någon som du tycker lurade dig på ett patent som inte gav några pengar, din dumma jävel?
Verkligen.
Han har också sökt då på den typ av lås som paret Lickness hade på sin ytterdörr och hur man bäst styrkade upp just den typen av lås.
Mm.
Så nu hade man ju väldigt, väldigt mycket bevismaterial att gå igenom och man gjorde det jävligt grundligt, så det tog några år innan han till slut stod inför en domare. Och grejen är, man hade ju skitmycket bevis. Det var ju så här, det är kört, vi vet att du har gjort det här liksom.
Mm.
Och i Kanada är det så att om man du får plead guilty or not guilty.
Mm.
Och då om du säger guilty, då blir det ingen rättegång.
Men jag tror det är likadant i USA.
Ja. Mm. Och då hade han pled not guilty. Så det blev rättegång, vilket då betyder att familjen måste gå igenom hela skiten några år senare igen.
Ja. Men hur kunde han ens göra det?
Nej.
Vi ser att du har gjort det. Ja, fast har inte det.
Jävla horunge alltså. Mm. Ja, och så rättegången inleds den 16 januari 2017 och pågår i 5 veckor. Det fanns 1400 bevis som var dokumenterade och man presenterade bara 89 av dem i rätten.
Okay.
Och när man radade upp de här bevisen så kom det fram mer och mer detaljer om vad som hänt Alvin och Kathy Lickness och Nathan då. Och det blev väldigt tydligt att Douglas hade varit besatt av det här paret en längre tid och att han inte bara ville döda dem, han ville förnedra dem, tortera dem och förmodligen sexuellt utnyttja dem innan han avslutade deras liv.
Mm.
Och när han fått höra då att paret snart skulle flytta från stan blev det liksom lite bråttom att genomföra det här. Mm. Och hade de inte satt ut en annons i tidningen angående sin estate sale så hade han kanske inte fått höra om flytten innan det var för sent, så det var jävligt störigt.
Mm.
Eftersom man saknade forensiskt bevis för att Douglas varit i deras hus, man hade liksom inget blod eller fingeravtryck eller så därifrån, så la de fram då att han förmodligen då hade haft på sig den här Tyvek-suten när han var inne i huset.
Ja.
Douglas mamma Doreen vittnade att hon aldrig hörde honom gå ut den natten, men dagen efter hörde jag att de var försvunna och jag nämnde det för honom, men han sa att han inte ville prata om det. Så det var det. Men hon var i alla fall vittne. Och mot slutet av rättegången, den 6 februari 2017, så la man fram ett bevis som kom in jättesent och som blev verkligen en chock för typ alla. Okay. För grejen var så här, 9.23 på morgonen den 1 juli 2014, alltså 2014 då när det här hände, så flög ett litet flygplan över det här området där gården var. Och det här flygplanet tillhörde en sån, det heter Aerial Surveying Company, alltså de tar liksom bilder för att liksom kartlägga området.
Okay.
Och då tas ett flygfoto automatiskt var tredje sekund. Och av en ren tillfällighet så tas 2 foton direkt över Garlands gård. Och det sjuka är att de är jättehögupplösta då för att man vill ha sån detaljerad information om stan.
Just det.
Och på de här fotorna så har man då sett 3 kroppar som ligger på marken nära ett skjul på gården.
Va?
Ja. 2 av kropparna är vuxna. De är nakna förutom, de har någon sorts någon form av så här klumpigt vitt tyg runt midjorna. Oh. Kropparna verkar vara halshuggna. Den tredje kroppen är mycket mindre och den ligger ihopkrupen i fosterställning. Ja, alltså fruktansvärt. I närheten av de här kropparna står den stor tunna. Och man ser också hans, eller en skugga av en man runt hörnet.
Mm.
När man visar de här bilderna så måste vi juryn ta en paus. För att det blev för jobbigt för dem. Och familjen mådde alltså piss. Liksom.
Alltså, ja, men verkligen. För att man visste ju allt detta egentligen. Men ändå så blev jag chockad bara av att höra om bilderna. Ja. Att yes, det blev så jävla verkligt. Åh, fy fan, mår illa.
Alltså så sjukt. Så juryn kommer tillbaka 10 minuter senare. Och piloten tar sig in för vittnesmål då. Och han berättar att 26 timmar senare så flög han över gården igen. Och de fotorna är det inga kroppar på.
Nej.
Så Douglas själv då, under den här rättegången, han säger ingenting. Han sitter bara nedhukad i sin stol och bara, han visar inget tecken på ånger eller någonting sånt, men han säger liksom ingenting.
Nej.
Åklagaren, det här är lite töntigt, men också, alltså du vet, man tycker att det är lite skönt också.
Ja.
Och klockan heter Shane Parker och han säger i sin slutplädering så här: det går inte att rehabilitera fången. Dessa gärningar har begåtts av en ondskefull man och du kan inte rehabilitera ondskan. Och under hela rättegången så nämner han aldrig Douglas vid namn utan säger bara fången. Så han heter bara fången under hela rättegången.
Ja, men det är ändå nice.
Ja, det är ändå lite nice.
Mm.
Det tar juryn 8 timmar att komma fram till ett beslut den 17 februari. Det är inte så länge ändå. Och han blir då dömd, alltså skyldig till mord och döms till 3 livstidsdomar som ska avtjänas kontinuerligt, vilket betyder att han liksom kommer aldrig komma ut villkorligt eller någonting förrän om 75 år. Mm. Och nu var han 50, så I think we're good. Och offrets hela familjen applåderade.
Ja.
Han lämnade naturligtvis in en överklagan. Försvaret. Mm. Och lägger då ganska stor vikt på att den första genomsökningen av gården utfördes utan fullmakt eller sån search warrant. Och att det egentligen då saknas grund att tro att Alvin, Cathy och Nathan hölls fångna där då.
Okay. Ganska svagt case, va?
Ja, men och att de tyckte att så här, om man då ska göra den typen av insats så får man egentligen bara titta liksom på större ytor, och då när de hittade den här väskan med kniven och batongen och sådär, då var det var olagligt, så det skulle de inte få ta, och de mindre utrymmena skulle inte fått liksom undersökas och så, men överklagen avslogs så han sitter inne. Efter rättegången så startades The Nathan O'Brien Children's Foundation av Nathans föräldrar då, Jennifer och Rod, som hjälper barn med traumatiska bakgrunder. De håller event som hockeymatcher där barn får lära sig spela, och de byggde även en lekplats som heter Nathan's Playground. Så himla, himla fint ändå. Och så berättar den här pappan att så här, i början så möttes man av sorg i blicken hos alla man träffade, men efter de här eventen så vågar folk le när de träffar oss, och det gör det lite lättare att finnas.
Åh, fy fan, kan tänka mig det. Man vill inte bara vara förknippad med liksom den största sorgen i ens liv.
Och påmind och påmind och påmind. Liksom.
Fy fan vad jag tycker, jag vet inte, blir man en god människa av att vara med om något fruktansvärt? Jag tycker att när folk liksom gör såna här, startar en fond och grejer till minna, bla bla. Jag är så här, hur orkar man?
Man blir så jävla imponerad.
Ja, det är helt sinnessjukt.
Men, ja, och för dem, alltså för Jennifer, det var också hennes föräldrar samtidigt.
Fy fan.
Men alltså, vet du vad jag tycker är sjukast?
Nej.
Alltså det är ju så här jättekult att man liksom visste vem det var, man kunde liksom, men det är också svårt att ta in att han var arg för den lilla grejen.
Eller hur?
Alltså att han tar i så håller på att skita på sig.
Verkligen, det blir så otroligt fånigt på något sätt, nästan parodiskt, att det är så här,
ja
men ta inte min leksak då, varför får inte jag vara med? Det är liksom, och så tänka på det här i liksom hur många år det nu var, årtionden, och bara jag ska tortera ihjäl både han och hans fru.
Ja, alltså. Så bizarrt. Alltså, och på nivån att så här, nu har jag min chans, måste ta den, så bara, oh, deras femåriga barnbarn är där. Jag kör ändå.
Ja.
Alltså.
Ja. Så är det, va? Man får bara köra, nu har jag bestämt mig. Man bara, men du är så jävla störd i huvudet.
Men det är så svårt att ta in att det inte finns ett större motiv eller en tydligare, alltså så här, seriemördarhet hos honom. Liksom. Mm.
Eller hur?
Mm.
Det finns bara någon slags fetisch som är liksom, som bara bakas in i det här.
Ja, alltså egentligen kan ju inte den ha så mycket med saker att göra.
Nej, alltså det tror inte jag heller, men att det bara, om jag gillar ju det här också, så kan vi inte, vi blandar in det med. Det kändes som att det liksom bara fick hänga med lite på ett, som att det skulle.
Ja, så jag kan ju sitta och förbereda mordet, men ibland måste jag också paus för att runka till vuxna människor i blöjor liksom.
Ja. Mm. Eller hur?
Det
låt bara oss kombinera nytta med nöjet här, känslan som är så jävla äcklig på något sätt.
Ja, verkligen. Men ändå, jag tycker, som sagt, jag gillade verkligen att man fick följa med på hela utredningen och att det inte var så många, alltså det är inte så twists and turns it, men det är ändå så här, det bara så här, vad ska man säga, öppnas upp framför ens ansikte på något sätt.
Mm. Och allting bara föll på plats, så jävla skönt.
Ja, ja.
Det var ju otroligt.
Så det var det. Vad heter det? Tack så mycket för den här veckan, kanske vi ska säga.
Ja, tack
för det. Du kör ju den här veckans bonusavsnitt.
Mm.
Jag tror att det är nästan 700 personer som lyssnar på bonusavsnittet.
Åh gud vad roligt. Om ni inte har koll på det, så släpper vi alltså ett bonusavsnitt i veckan varje torsdag. Mm. För bara Patreons, så man får betala för dem minst $1 per avsnitt. Så för
gör man det, så får man in dem i sitt vanliga flöde. Så att det är inte.
Inte i sitt vanliga flöde, men ett eget flöde.
Ja, men man får ett flöde. Alltså, vad ska man säga? Det är lätt att lyssna på i sin vanliga poddapp.
Precis. All info om hur man gör finns på vadblirdetformord.se/bonusavsnitt. Mm. Och den här veckan, torsdagen som kommer, så kommer jag berätta om en hel familj som blir mördad. Och jag kommer berätta överlevarens historia.
Men alltså, när du skrev till mig, jag kommer göra det här, hoppas du inte känner till det. Jag läste, men jag googlade.
Amen, Johan.
Ja, men jag hann bara se. Alltså jag tänkte säga bara, för jag googlade bara snabbt för att kolla så här, om jag kände till det. Och då jag bara, nej men det gör jag ju inte. Och så bara hann jag ändå läsa några rader. Och alltså, oh my god.
Mm.
Jag ser men jag slutade sen.
Jag är så besviken på det, för jag hade liksom planerat efter att det skulle vara en twist. Och nu har du säkert redan koll
nej,
på den twisten.
Nej, jag har inte koll på twisten. Jag lovar att jag inte koll på twisten.
Okay,
det enda jag har koll på det är att det hela verkar eller vad fan ska man säga, sweet är väl dumt. Men det verkar
ganska nice.
Nej, spännande. Men alltså jag ser jättemycket fram emot det.
Ja. Ja, men det får vi ha på torsdag.
Mm. Så ni som vill hörs då, annars så hörs vi nästa vecka. Tack så mycket för nu.
Ja.
Stay friska out there.
Ja, just det.
Puss och kram.
Hej då.
Hej då. Vad blir det för mod?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.